Det är en väldigt speciell dag för mig att få stå här. Och jag blir väldigt glad av att få se er som är här. Det finns mycket goda minnen och möten. Det har ju snart gått 8 år sedan jag tillsammans med Mattias och våra flickor Felicia och Vilma flyttade hit och jag började min pastortjänst här i församlingen. Då var Felicia 4 år och Vilma var 2 år. Idag är de 12 och snart 10 år. De har växt upp här. De har formats och präglats av den här gemenskapen. Och när jag började min tjänst januari 2011, då kom ju jag direkt ifrån mina studier på Örebro Missionsskola. Jag hade ju gjort min praktik här, så det var ju inte ett helt främmande sammanhang. Men det var ju min första pastortjänst direkt efter mina studier. Och jag och Mattias och församlingen här på plats upplevde Guds ledning i detta. Det kändes väldigt rätt. Och jag och vi som familj kände oss oerhört välkomna i den här församlingen. Här har jag fått växt som pastor och som människa. Jag har slipats och formats av er. Och ni har fått slipats och formats av mig. Det är så det ska vara, tänker jag, i en församling. Och som vi alla vet så blir ju inte livet alltid som man har tänkt sig. Så 5 av de här 8 åren har ju kantats av utmattning och sjukskrivning för min del. Med allt vad det innebär. Och jag skulle verkligen vilja tacka er som församling från djupet av mitt hjärta. För att jag har fått gjort min resa tillbaka här i församlingen. Att jag fick komma tillbaka och bli frisk i den här församlingen. Jag vill tacka er som församling för den omsorg som ni har visat. För förböner under alla de här åren. Och jag vill också tacka er för förtroendet att få vara pastor här i församlingen. Och precis i början av min sjukskrivning så frågade jag Gud, om jag blir kvar i Betaniakyrkan, varför har du satt mig här i sådana fall? Och så upplevde jag hur Jesus talade till mig och sa, Erika, om du väljer att stanna kvar i Betaniakyrkan, då har jag satt dig där för att vara ett sprucket lerkärl där min härlighet kan få lysa igenom. Och det är så det har varit. Och jag vill tacka Gud. Jag vill tacka honom för den han är. Jag vill tacka honom för det han har gjort i mitt liv under de här åren. För han har fått förvandlat och förändrat mig. För hans trofasthet och kärlek. Och jag tänker att det är tack vare Gud som jag står här idag. En del av er har frågat, vad är det som händer nu, Erika? David var inne på det att ja, vi blir kvar här i Obbetorp och i församlingen ett tag till. Jag har börjat att läsa en master i praktisk teologi på deltid och distans via Ansgar teologiska högskola i Kristiansand i Norge och Örebro Missionsskola. Det är ett samarbete där. Och det är en utbildning på deltid som pågår under 4 år med fokus på församlingsutveckling och ledarskap. Alltså hur är vi kyrka i våran tid? Hur når vi människor med evangeliet om Jesus och Guds rike? Och det är ju några av mina hjärtefrågor. Och den närmaste tiden så kommer jag också betjäna församlingar genom att komma dit och undervisa för kunna och också ha grundkurser i kristen tro etc. Och samtidigt så håller jag också utkik efter en pastortjänst eller en liknande tjänst. Men vi som familj känner inte att vi har bråttom i det, utan vi är i en period när vi söker Gud och hans ledning och frågar honom till vilka han vill sända oss. Härnäst. Jag för just nu ett samtal med en församling. Får vi se vad som händer. Vi har också känt att eftersom våra barn går ju i sexan och trean nu, så känner vi att vi vill att de ska få avsluta sina studier på Stenets skola här. Så att därför så väntar vi med en eventuellt flytt också. Jag tänker att ni får jättegärna vara med och be för oss som familj. Mattias, han finns ju kvar på Open Doors som finns i Örebro, som jobbar med förföljda kristna. Be för oss som familj. Be om Guds ledning framåt. Be för våra barn. Och ni får gärna slänga en extra bön för vår ekonomi som blir lite annorlunda nu. Att Gud får omsorg om oss. Församling. Denna mänskliga gemenskap som har med Gud att göra. Och Bibeln talar ju om att Gud verkar i och genom sin församling. Han har valt att ta plats, att ta sin boning i oss. I var och en av oss som är här. Som vill följa honom. Och han har också sänt oss in i den här världen att vara vittnen för Guds rike och Guds regerande. Och jag tänker att det är ju fantastiskt. Så stort. Alltså Gud som har skapat allt. Som är större än allting. Han har valt att ta plats i sin församling. Och agera i och genom oss. Det är stort. Och Paulus, han skriver i ett av sina brev. Paulus, han är ju den första kristna kyrkans, en av portalfigurerna där. Han var ju en sån som förföljde kristna, satte dem i fängelse och dödade dem. Och han trodde att han gjorde det i Guds namn. Men så får han ett radikalt möte med Jesus som förvandlar honom och hela hans världsbild. Och efter det så gör han inget annat än att berätta om Jesus och vad han har kommit med. Han reser runt, han planterar församlingar. Och han är också den som har skrivit flest brev som vi kan hitta i Nya Testamentet. Av 27 böcker så har han skrivit 13. Och i första Korinthierbrevet som vi ska läsa från idag. Och Korinth var ju en sån här stad som Paulus kom till första gången under sin andra missionsresa. Ungefär 50 år efter Kristus. Och han stannade kvar där i ungefär 1,5 år och undervisade dem om Guds ord. Så när Paulus sen skriver det första Korinthierbrevet till församlingen i Korinth, då har det gått ungefär 3 år sedan han lämnade församlingen. Och då borde, om man läser texten och räknar lite grann, så borde församlingen ha varit ungefär 4 år gammal när Paulus skriver sitt första brev. Och bestod av några husförsamlingar med uppskattningsvis totalt 60-120 personer. Och vi ska läsa ifrån kapitel 3. Så har ni med era biblar eller har dem på era telefoner så häng gärna med. Och kapitel 3 handlar just om att bygga Guds församling. Och när Paulus skriver det här, då skriver han inte till ledarna i församlingen eller så, utan han skriver till hela församlingen. Och i början av kapitel 3, då ger han 3 bilder av församlingen. Församlingen som Guds åker, församlingen som Guds bygge och församlingen som Guds tempel. Och varje bild bygger på en person i gudomen. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni läser det. Alltså det är Gud som ger växten i åkern. Det är Jesus Kristus som utgör grunden för bygget. Och den helige ande bor i templet. Så grundtanken är ju den att den treenige guden är verksam i och genom sitt folk. Och idag så ska vi titta lite närmare på bilden av församlingen som Guds åker. Och då läser vi från första Korinthierbrevet 3, vers 6. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Här skriver alltså Paulus att han planterade församlingen och att Apollos kom senare och vattnade. Och så talar Paulus om det här samarbetet mellan plantering och bevattning och hur var och en har sin uppgift. Men det avgörande i den här texten, det är att Gud ger växten. Och Paulus, han liksom stryker under att det var Gud som verkade i Korint och använde sina tjänares olika begåvning. Paulus, han var den som liksom kom dit och bröt grunden och planterade ordets säd. Och Gud sörjde för att det blev växt. Och så kom Apollos och vattnade. Och så förde han verket vidare genom att han just vattnade de här späda plantorna. Och Gud bekräftade också hans verksamhet och plantorna började bära frukt. Och egentligen så är det ju inte någon av dem, varken Paulus eller Apollos. Det är ingen av dem som har fått fröna att växa. Det är bara Gud som ska ha äran för all växt. Allt församlingsarbete är beroende av Guds närvaro och av hans välsignelse. Församlingen är Guds verk och vi är hans redskap. Och bilden av församlingen som Guds åker stryker under att församlingen är något pågående. Någonting som är under tillväxt. Församlingen byggs inte av enskilda individer eller ledare, utan den utgör en gemensam växt. Vi röjer marken, vi planterar och vi vattnar. Och så är det Gud som står för växten. Är ni med? Och när vi blickar tillbaka i vår församling så kan vi se en hel del växt som Gud har gett. Och några exempel vill jag nämna idag. Människor har kommit till tro. Människor har växt i sin tro. Vi har fått döpa 24 stycken de senaste 10 åren. Vi har amorterat mer än vad vi planerade att göra när vi byggde ut de här lokalerna. Antalet medlemmar i församlingen har gått från att ligga på ungefär 150 plus minus tills att vi idag närmar oss 170-strecket och fler är på väg in. Och det, mina vänner, innebär ju att vi inte längre är en församling som står still och går upp och ner. Utan vi har en liten sakta växande trend i antalet medlemmar. Och det är glädjande. Sen så får vi ju aldrig slå oss till ro. För församling och församlingstillväxt handlar ju om så mycket mer än siffror. Utan det handlar ju också om att, som jag sa, människor kommer till tro. Och att vi också får växa och bli mer lika Jesus. Vi har muslimer som har gått grundkurs i kristen tro och på olika sätt mött Jesus. Vi har en massa barn. Under 2017 så hade vi 103 unika barn inskrivna i söndagsskolan och i familjeaktiviteten Draget. Tänk när de växer upp. Jag tänker så här, om vi sköter våra kort väl, vilket ungdomsgäng, 100 pers. Här har vi som församling, tänker jag, en stor utmaning att ta oss an. Vi har delat ut matkassar. Vi har besökt äldre och sjungit med dem. Vi har bjudit asylsökande och kvinnor på skyddat boende på julfester. Vi har goda relationer med bland annat Stene skola. Jag skulle kunna fortsätta. Det finns väldigt mycket växt i församlingen. Och all växt, skriver Paulus, kommer från Gud. Därför att församlingen är Guds verk. Han är trofast. Han sviker aldrig. Däremot så bjuder han in oss att vara med. Paulus, han skriver ju på flera ställen i sitt brev att vi ska arbeta för växt genom bön och arbete. Gud, han har satt oss att vara sina hushållare. Han har satt oss att vara sina förvaltare, sina redskap. Gud gav växten, men Paulus planterade och Apollos vattnade. Och när jag ser tillbaka på all växt som har skett i den här församlingen, så tänker jag att det är vi tillsammans som har arbetat för och förberett och möjliggjort att Gud låter det växa och spira. Ett exempel är ju det här att vi har tänkt att vi vill vara en församling för alla åldrar och med alla åldrar. Och det här är ju någonting som vi har jobbat väldigt strategiskt för under flera år. Hur är vi en kyrka från liten till gammal? Hur är vi där tillsammans? Och så har vi jobbat med det under flera år. Och idag så kan vi se resultat av det, eller hur? Vi är en församling med alla åldrar. Vi har ett växande barn- och ungdomsgäng i vår församling. Och Egil Svartdal, en norsk pastor, han har ju skrivit bland annat en bok om just det här att vara en församling med alla åldrar. Och han har en tes att liksom den här på något sätt nyckelgenerationen i en församling är de som är mellan 25 och 50 år. Därför att de binder ihop barnen ihop med de äldre. Är ni med på bilden? Att de blir ungefär som en brygga däremellan och knyter ihop. Skulle vi tappa dem mellan 25 och 50 år, då skulle vi kanske inte ha så mycket barn och kanske inte så många äldre heller. Och i vår församling, jag kollade med Kent Andersson här i församlingen. Han är ju stenkoll på allt som har med siffror rörande vår församling. Och han berättade för mig att nästan hälften av medlemmarna är just mellan 25 och 50 år. Alltså den här nyckelgenerationen. Jag tänker ett annat exempel där vi har arbetat strategiskt för är ju det här att vi stod och stampade på 150-strecket. Och det har vi också jobbat med. Ja, men hur, för det visar sig när man liksom har studerat församlingar att många församlingar som ligger på 150, man stannar där. Det är för att det har väldigt mycket med hur vi är gemenskap och sådär. Så ska man komma över den pucken, då måste man liksom hitta andra vägar på hur är vi gemenskap. Och där kommer ju bland annat smågrupperna, cellgrupperna in. För vi kan ju omöjligt känna alla varandra i församlingen, eller hur? Men i mindre gemenskaper funkar det. Och det har vi också jobbat för. Vi har röjt, vi har planterat och vi har liksom vattnat. Och idag så kan vi sakta se att det börjar hända någonting. Det börjar växa. Vi kan vara en församling som är mer än 150. Och så tänker jag att jag säger vi än så länge som jag är del av den här församlingen ett tag till. Att det här får ju vi tillsammans fortsätta jobba för. Vad är det vi ser Gud gör i församlingen? Vad ger han oss förtroende att förvalta? Hur kan vi använda våra gåvor och det vi har fått, våra erfarenheter, för att göra det bästa att växt ska kunna ske? Och när man läser den här texten i första Korinthierbrevet 3, en intressant fråga som i alla fall jag har ställt mig när jag har läst den här, det är att vad skulle Paulus säga till dagens kristna utifrån den här texten? Att församlingen är Guds verk utmanar oss på flera områden, tänker jag. Och ett område är just det här med församlingstillväxt. Idag handlar det ofta om församlingsutveckling, sociologiska undersökningar och marknadsanpassade metoder. Och ibland så kan man få en uppfattning om att en kristen församling ska styras och drivas som ett företag och att en församlingsarbetare ska vara som en företagsledare. Jag har mött människor, inte här men i andra sammanhang, som vill kalla pastorn för chefen. Alltså att det är hon eller han som ska styra församlingsföretaget och se till att verksamheten går framåt. Församlingen döms ut om den inte visar tillräckligt med tillväxt. Men jag tänker, vad är det för församlingssyn? Vår tilltro till rätta metoder och strukturer avslöjar ibland att vi i själva verket verkar tro att det är vi, att vi på något sätt kan administrera fram församlingstillväxt. Och jag vill att ni hör mig rätt. Jag säger inte att metoder och liksom strukturer är oviktiga. Det jag säger är att vi alltid behöver vara vaksamma över att vi inte räknar bort Gud. Att vi inte liksom plockar bort honom ur hela ekvationen. Därför att kyrkan är inte ett mänskligt projekt. Församlingen är Guds verk. Det är inte vi som lägger grunden till församlingen. Den är redan lagd i Jesus Kristus. Det är inte vi som organiserar fram tillväxt. Det är Gud som ger växten. Och det är inte våra förmågor som bygger upp församlingen, utan det är den helige ande som gör det. Och jag tänker att budskapet att församlingen är Guds verk är ett väldigt befriande budskap. Att det hänger inte på oss. Det innebär inte att församlingens ledare och medlemmar fråntar sitt ansvar. Men det innebär att allt församlingsarbete ytterst vilar på Guds initiativ, hans nåd och hans omsorg. Och i ett annat brev som Paulus skriver i Efesebrevet 4:12 så skriver han: de ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Och i första Korinthierbrevet 12:7: hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Alltså Jesus, han bygger sin församling genom att den helige ande uppenbara sig i oss troende. Den helige ande lägger ner gåvor i var och en utav oss. Och han hjälper oss att förstå hur Jesus vill ha det byggt. Och andens verk i och genom oss syftar ytterst till att bygga upp hela församlingen. Församlingen ska byggas upp. Och han använder oss var och en när han bygger. Och det är vårt ansvar att använda våra förmågor, våran kreativitet, våra erfarenheter, våra gåvor och våra resurser i det här arbetet. Nya testamentet talar om att vi är dåliga förvaltare om vi gräver ner det vi har fått istället för att använda det. Utveckling och växt i en församling handlar om mer än utveckling och växt i vilken församling eller vilken mänsklig organisation som helst. Därför har församlingsutveckling också sina egna standard och kriterier för vad som är gott och vad som är lyckat. Som jag sa tidigare så är det inte nödvändigtvis storleken på församlingen eller hur många anställda man har möjlighet att ha. Och så vidare. Det är inte dåligt, det är bra. Men det egentliga kriteriet för församlingsutveckling ligger i Jesu kallelse till sin kyrka till oss. Alltså kallelsen både när det gäller vad vi ska vara och vad vi ska göra. Och till våren så vet jag att David, han går och klurar och förbereder att vi kommer att ha en predikoserie där vi kommer att tala just om kallelsen till vad är församlingen kallad att vara. Så det kommer, ni kommer att få mycket undervisning i det. I våras hade jag en dröm. Det händer ibland att jag får en dröm om nätterna och ett tilltal ifrån Gud i den drömmen. Det kan gå flera år mellan en sån dröm. Men i våras så hade jag en sån dröm. Och jag har berättat den för några av er här i församlingen. Men jag tänkte att jag skulle vilja dela den med alla er. Jag drömde om att jag och två till, jag vet inte vilka de var, men vi var några stycken som var i en trädgård. Och i den här trädgården så fanns det tre pallkragar som man odlar i. Och över varje pallkrage så låg det en vit odlingsduk som täckte liksom. Och vi står där i trädgården och så pratar vi om just sådd och skörd och växtlighet och så. Och så går jag fram till en av de här pallkragarna och lyfter på den här vita odlingsduken. Och jag kommer ihåg hur jag nästan blir chockad på ett positivt sätt när jag lyfter av den. För att det bara väller ut rik liksom växt och skörd, salladsblad och morotsblast. Och ni vet, det bara... Så man bara, wow, det är världens växt i den här pallkragen. Och jag går liksom fram till den andra pallkragen och gör samma sak. Jag lyfter av den här vita odlingsduken. Och samma sak där liksom. Jag visar, det bara väller ut och är så här knallgrönt liksom. Och bara växer så det knakar i den här pallkragen. Och så går jag fram till den tredje pallkragen och så lyfter jag på den här vita odlingsduken. Och blir liksom så här chockad på ett positivt sätt. Men för det är en ganska märklig bild som möter mig i den här sista pallkragen. Och det är att jag ser två livmödrar ligga i pallkragen med två vuxna foster. Ni vet hur de ligger i fostersäcken. Och liksom hur jag upplever hur Gud talar att det är tid för skörd. Det är tid för människor att födas, att komma till tro. Skörden är mogen. Det finns människor som är redo att födas. Och jag tänker att det här kräver också av oss som församling att vi ber Gud reser upp barnmorskor i vår församling. Det är ett arbete att föda fram. Vi behöver barnmorskor i vår församling, om ni är med mig på bilden. Vi behöver be att Gud reser upp mammor och pappor i tron i den här församlingen som kan ta vara på de här små bebisarna i tron som kommer till vår församling. Vi behöver be att Gud reser upp mormödrar och farmödrar och morfäder och mormödrar som kan finnas här för dem, öppna upp sina hem, gå tillsammans med dem, visa på Jesus, undervisa, säg kom, se hur det är att vara en lärjunge till Jesus, lär av oss, dela livet med oss. Och jag tänker att det är fantastiskt när människor kommer till tro, men det är också ett hårt arbete att hjälpa människor att födas, att se dem växa, att se dem mogna. Och det önskar jag att vi skulle vara redo, att vi skulle börja be ännu mer den bönen. Gud förbered oss, gör oss redo. Och att vi inte bara ber utan att vi också handlar när vi ser nya människor hålla på att födas i vår gemenskap. Det handlar om människor, det handlar om relationer först och främst. Gemenskap med människor är så otroligt viktigt. Och jag blev jätteglad när du, David, det har ju varit fantastiskt att få jobba ihop tillsammans, bara en parentes, en tid här. Men jag blev så glad när du välkomnades som pastor och föreståndare här i församlingen. Och du i din predikan så sa du bland annat att det finns två saker som du brinner för när det gäller församling. Och det är en relationell församling och det är en missionell församling. Och jag tänker att det är precis där det handlar om. Så jag tänker att du, David, klickar in i det som Gud redan gör på den här platsen. Det han vill göra och det han kommer att göra i och genom oss som församling. Jättespännande. Och därför så känner jag att jag med väldigt, väldigt varm hand lämnar över stafettpinnen till dig. Och tillsammans så fortsätter vi det goda arbetet för Guds rike. Vi som församling på den här platsen. Vi ber tillsammans.